Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Birka var en handelsplats, ibland kallad Sveriges äldsta stad, på ön Björkö i Mälaren. Den grundades i mitten på 700-talet, alltså något före vikingatidens början. Och då var Mälaren fortfarande en vik av Östersjön. Och på den här lilla ön, som Fågelvägen ligger 2 mil väster om Stockholm, finns omkring 3000 gravar, och av dem är ungefär en tredjedel undersökta. Birka hade flera hamnar. En låg på västra sidan av ön och där bredde den lilla staden ut sig. Och det tycks som att en kung kommit ut till platsen och sagt, här ska det ligga en stad. Och sen har ett område delats in i lika stora tomter med gränder mellan sig som ledde ner till bryggor i hamnen. Och i verkstäderna i Birka, som har tillverkat kammar av horn och ben, där funnits en bronsutarverkstad där man har tillverkat spännen och smycken, man har också vävt tyger där och förmodligen också haft båtbygge på platsen.
Är Birka unikt?
Nej, det är det faktiskt inte, utan vid den här tiden på 700-talet så växer det fram många städer, eller tidiga städer, kring Östersjöns och Nordsjöns kuster. Så Birka var faktiskt en del av ett handelsnätverk som sträckte sig långt österut till dagens Ryssland, Ukraina och ännu längre bort. Men hur började egentligen vikingarnas handelsverksamhet österut? Vi frågar arkeologen Charlotte Hedenstierna Jonsson, som är en av världens främsta experter på vikingatiden.
Det händer saker runt alla stränderna under 700-talet. Det börjar naturligtvis tidigare också, men det är som att det förstärks. Det får starkare färg under 700-talet. Och det handlar om allt ifrån boplatser som ligger efter de baltiska kusten, alltså på östra sidan av Östersjön, där det finns tydlig närvaro av skandinaver. Det finns tydlig närvaro av andra också. Det gäller polska kusten, där det också börjar så blomma de här kontakterna. Och så finns det som är dagens Ryssland, efter den finska västkusten, Åland och östra svenska kusten. Det är som att kontakterna blir mer intensiva. Vi ser hur de här handelsplatserna, handelsstäderna börjar blomma, och det som Birka är en känd sån plats, men det är ju verkligen inte den enda, utan Birkas systrar blommar upp efter de här kustområdena. Så att det finns i Polen och dagens Ryssland till exempel, och även i Baltikum.
Historia nu dock är podden som går på djupet i historien. Jag heter Kristina Ekro Eriksson. Jag är journalist och arkeolog och har skrivit flera böcker om vikingatiden och tiden före vikingatiden. I den här dokumentärserien i 4 delar undersöker jag, tillsammans med journalisten Urban Lindstedt, vad som tog åt nordborna i slutet av 700-talet. Och tillsammans med experter tar vi reda på historien om vikingar i dagens Ryssland och Ukraina, våldsamma begravningsritualer och odenkrigare. Varför uppstod vikingarna? Och vad gjorde de? Var tog de egentligen vägen?
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time.
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Visst kunde man bli rik av att äga mycket boskap och att föda upp hästar på vikingatiden. Men inget var mer lukrativt än att ta kontroll över handelsvaror, handelsrutter och handelsplatser. Det var där som de stora förtjänsterna fanns. Som vi hörde i första avsnittet var varor från norra Skandinavien mycket attraktiva. Järn, skinn och pälsverk, slipstenar, tranolja från val och horn från älg och ren. På sina resor kunde handelsmännen dessutom ta slavar. Med dessa varor i bagaget reste vikingarna ut och bytte till sig exotiska föremål från världens alla hörn, som siden från Kina och silver från arabvärlden. Utifrån fynd i Birka är det tydligt att de hade östliga kontakter. De tog sig österut via bland annat floderna Dnepr till Svarta havet och Volga till Kaspiska havet. Och vid Kaspiska havet höll kasarerna till, ett mycket mäktigt folk som satt som spindeln i handelsnätet mellan olika vatten och karavanvägar. Och de köpte upp vikingarnas pälsverk och slavar och kunde sedan förmedla dem till araberna i kalifatet. Men vikingarna kunde såklart också själva åka ner med dem hela vägen. Det fanns mängder av handelsplatser där vikingarna kunde sälja vidare sina varor. Vi hör vad experten, arkeologen Charlotte Hedenstierna Jonsson har att säga om saken.
En som är jämngammal, som kommer ungefär samtidigt och växer fram samtidigt, det är Starja Ladoga som ligger i Ladoga-området innanför Finska viken kan man säga, men på ryskt, dagens ryskt territorium. I Polen heter det Truso. Idag är det en åker, men det ligger nära Elblak. Det finns Volin som också ligger efter polska kusten. Om man flyttar in i Tyskland så är det ju Birkas stora syster Hedeby som idag ligger i norra Tyskland, men som ju har varit en del av danskt område. Och då kommer man på andra sidan om Östersjön in i Nordatlanten. Men där finns Ribe som är nog ett av de tidigaste exemplen på det här med tidigt 700-tal. Men runt 750, man ska alltid vara väldigt försiktig med att sätta datum på saker, men någonstans i mitten på 700-talet så ser vi hur det här liksom växer fram.
Men är det samma människor som grundar Birka som grundar Staraja Ladoga?
Vilka som grundar är en fråga som kan få många svar. Jag tror att människor som kommer från östra Mellansverige är med och grundar, men jag tror absolut inte de är ensamma. Utan det finns också folk på plats förstås, och det finns också slaviska grupper.
Östersjöfinnar, samer.
Östersjöfinnar, precis, samer. En rad olika grupper av människor som lever i de här områdena som är en del av det här. Men kanske är det så att en del av den nya kunskap som kommer in kommer via de som kommer ifrån östra Mellansverige till exempel. Det är en handelsplats som Birka redan runt 750, och i de arkeologiska lager som man har undersökt så ser man att det är skandinaver på plats redan från början. Och faktiskt så är det också, jag tror att det är i Starja Ladoga som de äldsta spåren utav järnhantering på den här lite mer avancerade nivån på östra sidan Östersjön finns. Så att det knyter lite grann ihop säcken.
Att städerna är planerade visar tydligt att det finns en bakomliggande organisation, ett intresse, makthavare. Kanske någon slags allians bland härskarna. Det tror åtminstone Charlotte Hedenstierna Jonsson.
I det här första skedet så måste det finnas en hyggligt stark makthavare bakom. Och det kan vara i form av en kung eller ett antal hövdingar som går ihop. Men jag tror att kungamakten, den lilla, och den är inte så stark på den här tiden, men att den ändå har ett intresse i det här.
Hur långt österut sträcker sig de här handelsnätverken?
Ja, men det finns ju mängder av fynd som man har hittat som visar verkligen på långväga kontakter. Till exempel så finns det ju en liten buddhafigur som man har hittat på Helgö i Mälaren, som är tillverkad i dagens Pakistan. På 800-talet så började det strömma in mängder av arabiska silvermynt. Det finns spår av siden i gravarna. Så att det finns tydliga indikationer på vikingarnas långväga kontakter.
Mm. Alltså, vad har Ryssland för betydelse för den här handeln?
Ja, men det är viktigt för vikingarna. De är med tillsammans med andra folk och grundar Stara Ladoga. Och sen gäller det då att transportera varorna söderöver ner till Svarta havet och Kaspiska havet. Och då är ju dagens Ryssland ett genomfartsland för de här vikingarna. Så att det finns ett folk som heter Rus, som då är vikingar. Och det är lite omdebatterat var ordet rus kommer ifrån, men en tolkning är att de kommer från Roslagen, alltså kuststräckan vid Östersjön norr om Stockholm. Och Rus, de etablerar då handelsrutter genom dagens Ryssland, för det var ju så oerhört viktigt att ha kontroll över de här handelsvägarna.
Mm. Alltså idag så kallar ju faktiskt finnarna Sverige för Rutsi. Mm. Och det är väl i princip samma sak,
ja,
som Rus, eller?
Det är det faktiskt. Handelsplatsen Staraja Ladoga är alltså ett av de första tecknen på skandinavernas, möjligen rusernas, verksamhet i dagens Ryssland. Och den grundas vid samma tid som Birka. Staraja Ladoga grundas nära jaktmarker där man kan få tag på pälsar och skinn. Men det finns också behov av en plats som är kopplad till det här omfattande handelsnätverket. Arkeologen Charlotte Hedenstierna Jonsson igen.
Jag tror att det har att göra med att man har haft de här långa kontaktvägarna. Man har handlat med granater och siden även tidigare. Men man har haft väldigt mycket mellanhänder. Och under vikingatiden, det jag tror att vi ser är att man flyttar närmare källan. Så man flyttar ut sina egna positioner och kan skippa lite mellanhänder och kanske också göra egna resor hela vägen. Det tror jag nog att man har gjort alltid, men i ganska så här, liten skala. Men om man flyttar basstationerna ett snäpp längre, närmare källan, så kan man också intensifiera handeln och man kan tjäna mer för man slipper mellanhänderna. Det är som vanligt.
Rus nämns också i den så kallade Nestorskrönikan, där man kan läsa om Rysslands historia från syndafloden fram till år 1110. Och författaren var munken Nestor, som var verksam i grottklostret i Kiev. Enligt honom fanns det varjager, det vill säga nordbor i öst, men de drevs iväg av andra folk som levde där, som slaver, krivitcher och tjuder. Och man slutade att ge nordborna skatt. Men enligt Nestor så gick det åt skogen då. Han menade att det då inte fanns någon rätt bland dem, och släkt reste sig mot släkt och det blev inbördes kamp emellan dem och de började kriga mot sig själva. Och så sa de till varandra:
låt oss söka oss en furste som ska härska över oss och döma rätt. Och de drog över havet till varjagerna, till ruserna.
Och man uppmanade då ruserna, enligt Nestor, att de skulle komma tillbaka och styra bland de olika folken i öst.
Vårt land är stort och rikt, men det finns ingen ordning i det. Kom och var furstar över oss. Och man valde tre bröder med deras släkter, och de tog med sig alla ruserna och kom. Den äldste, Rurik, bosatte sig i Novgorod. Den andra, Sinios, bosatte sig i Belosero. Och den tredje, Truvor, i Isoborsk. Och efter dessa varjager fick det rusiska folket sitt namn. Folken i Novgorod var av varjarisk släkt. Tidigare var de slaver.
Rurik, om han existerat i verkligheten, anses ha varit stamfar för den furste som styrde Ryssland fram till 1598. Men stämmer det här? Var Ruser med tidigt i skapandet av det som skulle bli Ryssland? Vi hör arkeologen och vikingexperten Charlotte Hedenstierna Jonsson.
Och det här är ju en jättespännande fråga och en ganska idag politiskt kontroversiell fråga igen. Diskussionen kring vilka Rus var har pågått sedan 1700-talet åtminstone, kanske ännu längre tillbaka. Och den har använts i nationalistiska syften både från svenskt håll och från ryskt håll förstås. Sen så har det funnits en lite större samsyn bland forskarna under senare tid, men nu vässas det till igen lite grann. Rus och framförallt då Kiev-Rus, det är ju ett maktområde, ett rike som utgår ifrån staden Kiev i dagens Ukraina, där en härskar ett Rurikiderna etablerar sig på 800-talet, och det är ju inte så territoriellt egentligen, alltså det är inte landskapet man dominerar utan det är ju just handelsvägarna. Enligt legenden så är Rurikiderna skandinaver. Sen om det är sant eller inte egentligen, det är klart att det är en annan historia. Men det finns ett väldigt nära, alltså en väldigt nära kontakt mellan framförallt då det som är dagens Sverige och Ukraina, dagens Ukraina. Och de går efter de här ryska floderna. Kiev blir liksom slutstationen, för det finns ju stopp på vägen. Det som idag heter Novgorod till exempel, där man hade en birkaliknande plats som heter Rurikovo-Gorodische. Som också är ungefär samtida med Birka och Stara Ladoga. Så man kan följa den här liksom etableringen ner genom Ryssland och Ukraina och även bort mot Uralbergen, bort mot efter Volga, bort mot de östra delarna av det europeiska Ryssland. Efter de här vägarna så är det som att det bosätter sig en grupp människor som klär sig på samma sätt, som begraver sig på ett liknande sätt. Man kan gissa att de har pratat ett gemensamt språk, de har haft en gemensam kultur, och det är nog de som är de här Rus. Och sen var de etniskt hör hemma, det är en annan sak. Och förmodligen är de inte från ett och samma ställe, utan de är en stadsbefolkning som har sina närmsta kontakter med en annan sån här tidig stad. Och det är där man kanske har sin släkt, det är där man har, man tittar på vad det är för mode, hur ska man göra olika saker. Så på så sätt så påminner Birka mycket mer om Stara Ladoga eller Gnostovo eller Kiev än vad det påminner om boplatserna på ön bredvid. Så Kiev växer ju också fram under den här tiden. Så att jag tror att det de tittar på, det som är wow, det är Bysans och Istanbul, Miklagård, den stora staden som vikingar kallar. Miklagård betyder den stora staden. Det finns vindlande gränder, det finns en stadsmur, det finns otroliga rikedomar och bara det här med stenhus i en miljö som bara har byggt trähus. Så är det även i Kiev, de bygger också trähus. Jag tror skillnaden var inte lika stor att komma till Kiev som att komma till Istanbul.
För det var stället palats, mosaiker, hästkapplöpningsbanan, ja. Basarer, dofter.
Precis. Så att New York, även New York skulle blekna, tror jag.
Ja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort,
so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Viking som besökte Konstantinopel kunde fortsätta längre bort mot sydväst, till Bagdad. Där kunde man ansluta sig till den 640 mil långa sidenvägen mot öster. Denna karavanled grundades redan på 100-talet före Kristus och gick hela vägen till norra Kina, från Medelhavets östkust, genom Afghanistan, upp för bergsområdet Pamir, även kallat världens tak, förbi Taklamakanöken och sen längs kinesiska muren till sin slutstation i Xi'an. Bevisligen lade vikingarna vantar på siden som färdades den här vägen. Men reste de på den själva? Ja, det är inte helt omöjligt. Men när man var ute och reste så krävdes inte bara varor och köpman, utan man måste också ha krigare som bevakade de här transporterna. De behövde också skydda handelsmännen. Så hur oansenligt Birka än kan tyckas idag när man gör ett besök på den lilla idylliska ön i Mälaren, så var detta en stad som hörde hemma i den stora världen.
När vikingarna reste österut, de måste ju ha väckt ett jättestort intresse bland de människorna som levde där och folk som hade rest långt bort ifrån och vistades i nuvarande Ryssland.
Jo, men det var ju en stor mix av människor och olika folkgrupper, och det var säkert många som tog intryck av vikingarna, men tyvärr så finns det ju väldigt lite nedtecknat om det. Men det finns några undantag, och ett av de undantagen, det är en arab som heter Ibn Fadlan, som år 921, alltså mitt under vikingatiden, bevittnar en begravning av en vikingahövding. Och den ägde rum vid Volgakröken i dagens Ryssland. Enligt Ibn Fadlan ska man alltså begrava den här hövdingen nu, men den här tillställningen, den verkar präglas av allt annat än sorg.
Färgstark, minst sagt.
Ja, det är den. Det är liksom, det är våld, det är sex och det är slakt av djur. Men innan allt det här inträffar så måste alla festdeltagare bjudas på alkoholhaltiga drycker och man super. Det står till och med att vissa dör med bägaren i hand. Och man tar fram hundar och hästar och djur och ja, de är helt enkelt dödade.
I nästa del i den här serien så ska vi faktiskt besöka den där begravningen.
Ibn Fadlan, han berättar om att det är en kvinna som anmäler sig frivilligt att dödas och läggas in till den här döda personen. Hon får en alkoholhaltig dryck och sen går hon in i tält efter tält och så har hon sexuellt umgänge med flera män. Och varje tältägare säger: hälsa din herre att detta har jag gjort av kärlek till honom.
Kung Vikar, som var kung i Norge, han dör också genom att offras till orden, genom att hängas och samtidigt genomborras med ett spjut. Så att det räcker inte med att han bara dödas, utan det ska blöda och det ska vara spektakulärt.
Du har hört den andra delen av historien nu dock, Vikingen i världen, som görs i samarbete med förlaget Historiska Media. Medverkade gjorde Charlotte Hedenstierna Jonsson. Programledare var jag, Kristina Eker och Eriksson. Redaktör Aron Schurman. Producent Urban Lindstedt. Och ljud, design och slutmix Emanuel Lehtonen. Den här dokumentärserien görs av Urban Lindstedt och mig, Kristina Ekero Eriksson.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.